Sandra!
Hej Manuela!
Hur är läget?
Jo men tack, jag tycker det är bra.
Härligt, jag tänkte välkomna dig och alla andra som lyssnar till ytterligare ett avsnitt där vi ska prata om mig.
Mm, såklart.
Och min fitta.
Mm.
Och din.
Ja, absolut.
Förlossningar tänkte vi
ja, snacka om.
Det är ju alltid intressant. Liksom, jag vill ju gärna beröra... Men allt som har med att föda barn att göra, liksom, eventuella skador, eventuella oskador, lätta förlossningar, svåra förlossningar, kejsarsnitt. Alltså det finns ju jättemånga sätt att bli förälder på.
Mm.
Och jag vill ju höra dina erfarenheter och dina tankar.
Jag har 4 erfarenheter kring förlossningar.
Förmodligen många fler om du tänker på alla du känner som har klämt fram barn. Och adopterat barn kanske. Och IVF-at barn. Och...
Ja, du menar att jag har bekanta runt omkring mig som har...
Mm. Ja. Du kanske har vänner runt omkring mig.
Ja, det har jag.
Som har barn. Ja. Andra än mig och Oskar. Liksom. Mm.
Jag har inga barn.
Nej, men vänner vill. Kanske.
Men du är en vän. Du är en vän.
Du kanske har vänner som har barn.
Ja, just
Du missförstod om du bara sitter där.
Sitta, Oskar. Sitt och ät din bulle.
Okej.
Hur börjar vi?
Ja, hur börjar
jag vet inte
där?
Riktigt liksom hur man öppnar till det här jättestora samtalet.
Nej, vi kastade oss in väldigt fort i ämnet här nu. Alltså det som är fascinerande är ju att förlossningar ser så fruktansvärt olika ut. Jag tycker att en graviditet kan man liksom... Visst, det finns ju extrema fall där också. Att man har bäckenuppluckringar och att man går...
Med bäckenuppluckringar?
Ja, men alltså att bäckenet börjar liksom... Det ska väl... Nu, med resonation...
Tänker du typ foglossning?
Ja,
eller?
Foglossning. Precis, tack. Foglossning. Vilket foglossning, innebär...
Höftbenen börjar liksom... De är ju lite lösa för att man ska kunna...
Klämma ut den här ungen.
Sig, precis.
Mm. Och det börjar den processen. Hormonerna kör väl igång alldeles för tidigt.
Väldigt för tidigt kan man tycka.
Vissa... Och så finns det vissa kvinnor då som knappt kan gå. De går myrsteg i liksom över ett halvår med 2 kryckor och har fruktansvärt ont.
Så var men... typ jag. Jag kunde inte gå med typ så 10 steg åt gången.
Ajajaj.
För jag ville ligga och dö. Men det finns ju de som har liksom en graviditet och knappt märker av att de är gravida.
Ja,
de bara
visst.
Hoppar och joggar och springer och idrottar. Och
liksom... mår fruktansvärt bra rent psykiskt också.
Ja,
har jag flera?
Ja.
Och jag har aldrig mått så bra som när jag är gravid. Men oftast...
Har du själv sagt så?
Nej, så har jag nog inte...
Du har ju liksom ändå valt att vara gravid jättemånga gånger.
Ja, men jag är ju lite trög också. Så jag hoppar på det fast det var lite jobbigt. Nej, men så hemska graviditeter har jag inte haft. Däremot så... Första gången jag var gravid var alltså 00 och då fanns inte medicinen Losec Mups. Och
då, som är vad då?
Som är en medicin för mot halsbränna. Mm. Och jag hade en fruktansvärd halsbränna. Så att jag kunde liksom inte ligga överhuvudtaget ner och sova, utan jag var tvungen att sitta upp, bulla upp med kuddar i soffan och sådär. Och då fanns det en medicin som heter... Alltså det är en vit sörja som finns på flaska. Den finns även i tablettform.
Typ Novalucid, Novalucol, något sånt.
Typ Galliano, fast det heter inte Galliano. Det heter Gaviscon kanske.
Ja, men det låter bekant.
Ja. Den gick jag omkring och halsade tillsammans med min goda vän som var gravid samtidigt. Så vi hade de här liksom, som en plunta i väskan.
Det bara gick runt som knarkade.
Ja, vidrigt var det.
Vet du vad jag hade? Jag hade ju nässteppa.
Ja, det hade jag ju också.
Ja, så jag gick runt Neseril.
Neseril och Gaviscon.
Det jag hade var så här, heter det Omeprazol? Nej, inte Omeprazol. Och
vi snackar läkemedel här idag.
Ja, men du vet den här nässprayen som är typ så här, den är inte receptbelagd men man måste vara 18 för att få köpa den.
Jaha, jag vet ju inte. Och Otrivin.
Otrivin, där har
måste man vara 18?
Man måste vara 18 för att köpa Otrivin. Och jag
är den över på andra sidan då? Alltså jag menar, måste man gå till kassan och be om den? Den kan ju inte vara ute i...
Nej, den är ju ute i så, men man måste vara 18 för att få köpa den.
Jaha.
Det är som du kan ju gå in på ICA och ta en folköl, men du måste vara 18 för att få köpa den.
Du har helt rätt. Ja, okej.
I alla fall, men jag gick runt och knarkade det här liksom i 3-4 månader. Mm. Alltså jag kunde inte andas, jag kunde inte sova... Jag pratade nasalt för jag hade liksom inget sätt att andas in. Nu pratar jag mer som någon från Stockholm. I alla fall. Och det var min stora grej. Jag behövde den här jävla Otrivinet för att funka.
Det hade jag förträngt faktiskt. Jag var också fruktansvärt täppt. Tjock verkligen. Det var som att allting man hade kött i näsan.
Och jag var förstoppad, jättesvårt att bajsa.
Var du?
Jättesvårt att bajsa. Och i slutet av graviditeten kissade jag på mig hela tiden.
Mm.
Du vet, jag skrattade och så kom det kiss.
Och så kom det kiss.
Jag hoppade och så kom det kiss.
Mm.
Jag hostade och så kom det kiss. Jag fick ju kunnat med så här extra trosor i väskan hela tiden.
Men köpte du aldrig Tena-bindor?
Ja, jo. Jag hade ju trosskydd, inte bindor. Nu är ju inte jag så dum, som jag blir gravid en gång till så kommer jag bunkra upp med liksom bindor och läkemedel och
hela
kuddar och odlad fisk.
Men, ja, precis. Men sen så kom ju den här medicinen, Losec Mups, 4 år senare när jag var gravid för andra gången. Och då blev ju liksom livet fantastiskt. För den hjälpte. Så då slapp man den här hemska halsbrännan. Så då tyckte jag ändå att graviditet, de två nästkommande. Jag har varit gravid 4 gånger och har 4 barn. Så första gången, fruktansvärd halsbränna. Andra, tredje gången, ingen halsbränna. Fjärde gången, ingen halsbränna heller. Men då var det faktiskt lite grann som att min kropp tog stryk. Att min kropp sa, nej men nu är det tungt, nu orkar jag inte mer. För då var jag med om en jättemärklig grej. Jag och min syster var och åt lunch. Och jag kände när vi satt där och åt att det blev en sån här, nästan som en drömsekvens. Jag tänkte, ja, jag började liksom känna hur tankar, att jag inte hade styr på saker och ting. Jag tänkte, ja, jag kanske får en liten ångestattack här nu. Jag är ju höggravid och liksom. Nej, men jag tänkte, jag käkar på här och försöker liksom ta mig igenom dagen. Och så gick vi hem till mig efteråt. Och så säger jag till henne att jag kan inte prata. Och sen börjar jag prata rappakalja och kasta om ord. Och jag försöker förklara för henne, jag vlädnos normala.
Nej, du fick typ en liten stroke.
Det lät ju så.
Nej, men gud. Jag dör.
Och saken är den att jag kände mig faktiskt klar i huvudet, men talet styrde inte. Så jag blev aldrig rädd, men hon blev ju livrädd. Och jag satt.
Och du stod liksom där och tittade på.
Nej, jag satt på toaletten och skrattade hysteriskt, för jag hörde hur roligt det lät. Och jag bara, ring look, va? Liksom sådana saker.
Vad gjorde hon då? Vad hände? Du bor ju till besök, fick du rulla dit eller?
Mm, det blev så, och de tog in mig. Ögonen böj och in och liksom skanna hjärnan och så här akut. Och jag ringde till Micke och liksom bara, hej, det är jag. Nej, jag frågade honom, är detta jag? Och han bara, ring på klockan. För det kom i vågor liksom, att helt plötsligt kunde jag prata normalt igen. Och sen så tappade jag liksom synförmågan, så att allting blev skevt. Som på en skräckfilm när någon ser sig själv på foto och att man är liksom förhäxad. Och så är liksom den här,
nej,
det här
inte,
fotot.
Vadå förhäxad? Nej, men, vadå foto? Vadå,
nej, men jag har tittat så mycket på skräckfilmer. Skitsamma. Ni som har tittat på skräckfilmer, som typ på The Ring, när de ser sig själva på bild och de har fått den här, vad heter det, när man har blivit besatt av någonting, så, och så tittar de på sig själva på det här fotot och så är de helt förvrängda. Så,
nu är jag med.
Så såg jag mig själv när jag tittade på mig själv i spegeln. Jag hade liksom ett öga i pannan och det andra nere på kinden.
Men gud, hur lång tid pågick den här grejen?
Ja, men fram och tillbaka i några timmar. Men de liksom tog alla prover och skannade skallen och allting och kom till slut fram till att det var migrän. Det var nerver som låg i kläm på grund av att jag var höggravid och liksom, det är mycket som kommer i kläm då. Så det var migränanfall utan huvudvärk. Det är märkligt. Så det var en upplevelse som vi aldrig kommer att glömma. Har du varit med om något så här skumt? Alltså, det kan ju trycka på en massa olika organ. Jag fick nässelutslag över hela kroppen vid en annan graviditet. Och sen fick reda på att det är för att barnet ligger och trycker på levern. Och så blir det en reaktion. Jag stod i duschen och hällde yoghurt över mig.
Va?
Jag hade sån panik. Det kliade
ja,
så att
okej, jag... du hällde yoghurt för att du trodde att det skulle vara liksom utslag, det skulle bli bättre. Jag tror att du bara fixar psykbryt igen. Jag bara, Jesus Sandra, det är inte dina graviditeter det är fel på, det är dig.
Åh gud.
Och så skyller du på barnen.
Jag fick panik, jag ville hälla yoghurt över mig.
Ja, men lite så, lite så. Men nu hängde jag med, okej, du stod och hällde yoghurt för att...
Vi hade det i kylen, jag fick panik, jag höll på att klösa sönder mig. Och jag hade bubbliga utslag på hela kroppen och stod där och var höggravid. Och hällde onaka över hela mig.
Nej men jag har liksom aldrig fått såna där liksom, inte mer än att jag har kissat på mig hela tiden. Typ min arm domnade bort liksom ganska ofta, min vänstra
arm. Din vänstra arm, ja. Yes.
Den domnade bort, så jag bara, fan, kunde inte röra armen. Och jag bara, vad är det som händer? Och det var ju Vincent som låg där och gjorde något mysigt. Nej, typ så här, ja men jag slutade andas mellan varven för att han liksom låg och tryckte mot lungorna. Och nej, jag bara varit gravid en gång. Det kanske kommer liksom fler såna här grejer.
Ja men
alltså, kan, för mig graviditeten inte var liksom helt okej. Det som jag hade besvär med, det var ju illamående. Och jag menar, alltså man vet inte hur jobbigt det är. Man bara, du bara spyr lite. Men du vet, jag kunde spy så här en bra dag, så spydde jag, ja men bara 4 gånger. Då var jag så här glad och nöjd. Jag bara, men nu har jag bara spytt 4 gånger idag liksom.
Men det går ju inte att fungera då. Det är det här som jag tycker är så konstigt med att det inte finns någonting. Jag menar, man är inte sjuk, man är gravid. Men rent praktiskt så sätter, alltså man får ju sjukdomssyndrom.
Ja, alltså jag menar, en vanlig människa
som blir 4 gånger om dagen,
den är ju inte kvar på jobbet, absolut. Nej. Inte. Men jag kunde inte ringa och säga, nej men jag är gravid.
Jag är gravid och spyr, så jag kan
inte... Och liksom en vanlig dag när jag skulle gå till jobbet, jag promenerade och så tog det 5 minuter, och på den promenaden kunde jag hinna spy 2 gånger, och sen kom jag till jobbet och spydde 2 gånger till, och sen så efter lunch spydde jag en gång till, och sen där någon gång vid 3-tiden spydde jag en gång till, och sen
inte,
så spydde jag efter middagen, och så spydde jag när jag drack vatten.
Men varför finns det inte liksom en graviditetsskrivning istället för sjukskrivning?
Ingen aning, men jag hade behövt en sån grej, för jag kunde inte dricka, jag kunde inte äta, jag spydde konstant i liksom ett halvår.
Men det är också det här som gör att det är bra om det kommer in fler kvinnor i chefspositioner och som dessutom har barn. För då tror jag att man kan få en större förståelse,
absolut.
Sen finns det ju, vi ska inte bara dra alla män över en kam heller. Men finns män som förstår också.
Men man kan inte relatera till den här grejen om man inte själv har känt det liksom. Alltså så här att...
Men man kanske har haft en fru som har mått så här, och att man faktiskt har med sig det, att jag fattar grejen.
Ja, precis,
men
jag fattar att det är
skitjobbigt. Jag tror tyvärr, jag kanske är fördomsfull, men jag tror att det är ovanligt.
Det tror jag med, och sen så tror jag liksom att få in fler kvinnor och större förståelse, så kanske det inte heller är en dålig sak att kvinnan är utanför arbetsmarknaden under liksom en 3-årsperiod och liksom inte straffas.
Mm.
För jag vill kunna, jag är ju fysiskt sett byggd och har de förutsättningarna att föda barn, men jag vill inte föda barn och sen liksom exkluderas ur hela samhället.
Nej.
Utan jag vill kunna säga, nu är det gjort, jag vill komma tillbaka, ge mig en rättvis lön, behandla mig som en människa.
Men 3 år sa du?
Ja, men säg att man är gravid ett år, så är man hemma ett tag, och sen så kanske man får ett till barn. Det blir kanske allt som alltid 3 år, så man är borta 3-4 år
om man kör 2 täta barn.
Ja, men precis, så tänkte jag. Nu har inte jag 2 täta barn, jag har bara 1.
Nej, men det är ganska vanligt faktiskt.
Det är jättevanligt, du fick ju jättebarn.
Jättebarn, de var enorma.
Nej, men
så täta barn har inte jag. Alltså det finns ju
det
de som...
2 år mellan...
2,5 och 1,5.
1,5 är väl ändå
det är tätt.
Du blev gravid typ sekunden du kom ut från VV. Hur pallade du?
Nej, men han var ju 8 månader när jag blev gravid. Då blir det ju 1,5 år.
Mm. Hur länge hade ni försökt då? Alltså började ni försöka liksom efter att bebisen var typ 3 månader?
Nej, sista gången så var det verkligen... Vi hade semester och hade... drack öl.
Och så gick det lite hett till.
Nej, men det var liksom så där att vi ska nog göra den här resan, och ska vi ha ett fjärde barn så ska vi hopppa på den här liksom
ägglossningen.
Ja, nej, men den här jag menar, alltså barn nummer 3 var bara 8 månader. Så tanke, alltså jag kände väl också för min del, eftersom det är jag som går omkring och är gravid och ammar barnet efteråt och faller bort lite från marknadsföringen, höll jag på att säga. Vad heter det?
Från världen.
Från världen. Ja, och arbetsmarknaden.
Så, marknadsföringen.
Ja, det är också. Så vill jag liksom inte vänta 2 år och sen så kanske börja om igen. För då, det hade jag nog inte velat. Utan då hade jag liksom... Så då blev det liksom att, vi testar. Vi kör. Och det blev på den gången. Precis på den kvällen så... Nej men alltså, det var bara meningen, känns det som. Så lyckligt lottade. Otroligt tacksamma för att vi har kunnat liksom planera våra graviditeter på det sättet. Jag vet att det är lyx. Så med stor respekt för alla som kämpar eller som får välja andra vägar till slut så... Så jag vet att det är superlyxigt. Ja, det är så.
Vänta, jag hade en tanke. Du ser våra graviditeter.
Mm.
Anser du liksom att ni är gravida tillsammans?
Mm.
För det gör inte jag.
Mm, min man anser det mer än jag. Och han har nog lyckats nå fram där. Eftersom jag säger våra graviditeter. För han ser ju det att det är ju han har ju valt mig. Vi är gifta, man kan välja varandra utan att vara gifta också. Men vi har
som jag och min man.
Ja, ni har valt varandra. Nu blev ju du gravid lite på ett annat planeringssätt.
På ett annat sätt.
Ja, men precis.
På ett icke-planeringssätt,
ja.
Skulle jag vilja säga.
Ja, men visst. Men vi har ändå liksom bestämt oss för att nu vill vi ha barn. Och då var ju min kropp, min förändring i min kropp. Förändringen, jag menar, man är med om olika saker liksom runt könet och i könet när man genomgår en vaginal förlossning. Men där har både jag och kvinnor runt omkring mig när vi har suttit och pratat om förlossningar och vad som har hänt med våra kön och så vidare, att det ligger hos oss. Kvinnor har, då har jag liksom pratat med kvinnor som har en bra man. Och som finns där och som tycker att detta är våran resa tillsammans. Och den mannen, de männen, har aldrig någonsin tyckt att det är konstigt att våra kroppar på mer eller mindre plan har förändrats.
Nej, gud, nej.
Utan det ligger liksom så himla mycket hos oss kvinnor, upplever jag.
Ja, men så är det ju för mig också. Liksom så här att min kropp är ju ingenting som typ min snubbe går omkring och bara, vad har hänt? Absolut inte. Men... Att vara gravid är någonting som inte jag unnar honom. Eller det är lite fel att säga att inte jag unnar honom. Men jag känner liksom att när jag sitter med den där stora, stora magen så är det jag som mår illa. Det är jag som får bristningar. Det är jag som får fortlossning. Mm. Det är jag som inte kan sova. Det är jag som inte kan andas.
Mm.
Och då är det min upplevelse som han inte får snylta på.
Mm.
Känner jag.
Men hur menar du med snylta? För jag menar, det handlar ju om att mannen gärna får vara där och vara förstående och stötta. Men liksom att...
Ja, men han kan ju liksom aldrig förstå sig in... Alltså han kan ju aldrig förstå den situationen som jag befinner mig i och de känslorna som liksom far igenom.
Han kan ju aldrig känna... En man kan ju aldrig känna det vi känner.
Ja, men
vi
precis. Är gravida. Och det är det jag menar. Och
men det behöver man ju inte sträva efter heller. Man kan väl sträva efter att mannen får förstå. Liksom, det är ju precis som att vara bredvid någon som... Har en situation i livet.
Men jag menar, man står bredvid, bryter benet liksom. Du skulle inte säga vi bröt benet. Alltså det är en fysisk smärtsam upplevelse.
Men det har vi ju inte valt. Man väljer ju inte att nu är det dags för oss att någon av oss bryter benet. Det är ju liksom ingen planeringsgrej man gör. Men man planerar, om det nu är så att man är i en situation där man planerar att skaffa barn med någon, då gör man ju det tillsammans. Och där tycker jag faktiskt att det är lite märkligt att inte män pratar mer. Filip och Fredrik, ni är pappor båda två, säger jag nu, för ni lyssnar ju på den här podden. Så jag pratar direkt till Filip och Fredrik. Snacka mer om hur män kan förbereda sig. För jag menar, kvinnor som går upp liksom i 20-årsåldern kanske automatiskt börjar tänka på... hur det skulle vara. Man kanske har äldre kompisar som har barn. Man kanske automatiskt börjar trigga igång tankeverksamheten runt graviditet, förlossning. Hur blir det sen? Hur ska min kropp förändras? Hur ska min man se på mig efteråt? Bla bla bla. Och så kanske man snackar om det kvinnor emellan. Men de processar nog inte det på samma sätt som vi. Och jag tror att det är jättesynd. För där tror jag att det blir en smäll.
Det är ett jätteproblem. Och jag tror att det är lite grann därför som jag är lite så här, nej, det är jag som är gravid. Mm. För någonstans har jag känt liksom att graviditet och barnuppfostran är en kvinnofråga. Det är det ju. Och i större delar av världen så är ju kvinnor mer föräldrar än vad män är.
Mm.
Och på grund av att många kulturella krockar bättre föräldrar under de förutsättningar än vad männen är.
Ja, i vissa kulturer.
Ja, men i vissa delar av världen inte. Alltså, mm. Det behöver inte vara andra kulturer än våra. Liksom, många svenska familjer lever fortfarande under de här liksom, patriarkala normerna som gör liksom, att kvinnan lite grann ger upp sitt liv. Det är kvinnan. Om vi kollar liksom, rent statistiskt så är det ju bara typ 20% av männen som tar ut halva föräldraledigheten.
Mm.
Av vilka anledningar då? Det spelar ingen roll. På individnivå så kan jag respektera människors val. Men på en strukturell nivå så är ju männen mindre föräldrar än kvinnorna.
Mm.
De är mindre där.
Mm.
Vilka är det som går ner i arbetstid för att kunna liksom få ihop pusslet med hämtningar och lämningar? Det är kvinnorna.
Mm.
Jag har hittills inte träffat den första mannen som har varit den i ett förhållande som säger det är lugnt, jag går ner till 75%.
Mm.
För att det oftast är mannen som tjänar mer pengar.
Mm.
Vi, jag och Daniel, hade ju tjänat jättemycket på att han skrev över sina dagar till mig. Men för honom var det liksom skitsamma om vi behöver leva på fucking gröt och inget mer. Nu tar jag det här.
Mm. Ja, nu kommer vi in på den grejen. Vi kanske ska löpa linan.
Linan ut,
ja. Nej, men frågan är då, ska man tvångs... Ska det delas 50-50? Ska det vara lag på det?
Vad tycker du?
Det är ju det där individnivå och inte. I det stora hela, om vi ska liksom få en förändring, så kan jag inte se något annat sätt.
Men jag är beredd att hålla med dig.
Mm.
Jag är beredd att hålla med dig. Och jag är lite grann...
För det resultatet så kan vi klarar inte det.
Och jag kan ju lite grann tycka så här, har du, det finns ju såklart undantag, men har du tagit ett beslut om att du ska bli förälder, så ska du vara förälder på lika villkor med den eller de andra du har det här barnet med. Och där kan jag bli väldigt provocerad av människor som... Men så här, att man ser männen som bättre föräldrar när de väl tar sitt ansvar. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört att det är så himla bra och fint att han tog halva föräldraledigheten.
Mm.
Det är ju ingen som kommer att klappa mig på axeln och säger, gud vad bra du är som var mamma halva tiden.
Men det är ju likadant män som reser i jobbet och är borta jättemycket. Vilket är väldigt vanligt.
Det är ingen som ifrågasätter hur det går för de barnen.
Nej, eller som säger, åh vad tungt det måste vara för dig som mor. Men om det är tvärtom. Om det är kvinnan som är borta.
Jag har fått skit för att jag har varit borta.
Mm.
Hemifrån.
Liksom då är det tungt för mannen, stackare. Hon lämnar honom helt ensam.
Ja, nu ska han klara av det. Ja. Så det finns så många uttryck. Mamma är mamma. Nej, mamma är inte mamma. Mamma är förälder. Håll käften. Ja. Kan jag känna väldigt ofta.
Ja, men det är väl jättebra. Det är mycket som Sara Claes, som är transperson som var här, som vi pratade med.
Mm.
Som pratade väldigt mycket om människan. Att vi är först och främst människor. Att vi inte liksom, hur ska det vi har mellan benen kunna styra? Vi har ju inte fiffi och snoppen i skallen.
Nej.
Det sitter ju mellan benen.
Ja, ja, ja. Hade jag haft min fitta i ansiktet skulle jag ändå kunna köpa att folk lite grann behandlade mig lite annorlunda.
Mm.
Men nu sitter den där den sitter. Den och det är inte i mitt ansikte.
Nej. Och Klipp-Oskar har inte snoppen i pannan heller.
Vad vi vet. Han har oftast liksom någon typ av keps eller basker på sig.
Ja, han Oskar, kanske döljer den.
Har du snoppen
i pannan? Fejan?
Nej, inte vad jag vet.
Nej. Nej, vi kan lyfta på kepsen.
Jag kan känna lite. Mm. Nej.
Nej. Åh, gud. Nej, men det är ju jättemärkligt.
Det är jättemärkligt och det är jättejobbigt.
Sen handlar ju allting om KBT. Hur mycket har vi övat oss? Vad har jag sett män göra runt omkring? Vad har jag sett kvinnor göra runt omkring? Jag tänker mycket på liksom vad min mamma gjorde och att jag ska göra likadant. Fast
Men då skulle du hamna lite i en kvinnofälla, eller hur?
Ja, men jag förstår. Jag är liksom fattar att vi funkar så. Och att det inte har med liksom... Nej, men jag är den som ska vara bra på att laga mat och städa för att jag är kvinna.
Vi kan väl flika in här och säga att i ditt förhållande så är det ju inte du som är bra på att laga mat.
Nej, och det handlar
jag tror att dina barn skulle liksom ha svält ihjäl ifall det var du som hade ansvaret över deras.
De hade varit fantastiska på att hacka hål i plastfilmer och sätta in i mikron. Om det bara...
Nej. Det är en välbalanserad måltid för
Nej, min man tycker om att laga mat och han är jätteduktig på det. Och det är toppen att han är det. Jag tycker att det är skittråkigt.
Har du tänkt på en grej? Du vet, när kvinnor lagar mat så lagar man inte mat. Men när mannen lagar mat, ofta står gärna liksom vid grillen. Och då är det liksom, då är det inte matlagning på ett husligt sätt. Då är det liksom att han... gör något lite extra. Mannen gör något lite finare. Jag menar, det har jag tänkt på själv så här, när det var sommar och min mamma var ju den som lagade varenda matdag innan ut frukost, lunch och middag. Men när det liksom var grillfest, då var det ju han som skulle ställa sig vid grillen. Mm. Och då blev det liksom...
Jag kan förstå att den där bilden att det är mannen som har hand om grillen.
Ja, dels det. Men att när mannen lagar mat så är det inte husligt. Då är det lite mer gourmet.
Jaha. Det är lite finare. Jag har inga erfarenheter runt det faktiskt. Jag känner inte igen det.
Okej, känner du igen det här?
Absolut, det gör jag. Det känns ju som att hela liksom, matlagnings-tv också kretsar kring manliga kockar som lagar mat på hobbynivå mer. Alltså, eller hobby, att det är en passion man har.
Ja, männen har matlagning som passion medan kvinnan har det som en, liksom en naturlig
ett
del
jobb,
av sin vardag.
Liksom,
uppgift i vardagen.
En uppgift, där har
precis. Det blir ett yrke när mannen sysslar med det, men ja, det är det. En självklarhet när kvinnan gör det på något sätt.
Du är så smart, Klipp Oskar.
Vad bra.
Han satte ord på den här som jättelånga tre timmars utläggningen
för...
jag hade.
Ja, precis. Jättebra. Och som du kallade för Ogge också, så att folk inte tror att det är en fjärde person.
Nej.
Här inne.
Nej.
Ogge, Klipp Oskar, Oskar.
Det är du.
Det är jag.
Hör du, från förlossning till in i köket och... manligt och kvinnligt.
Ja, fast jag vill ju tillbaka till förlossningen. Jag tycker att förlossningar är så otroligt intressanta. Jag hade ju panik. Alltså jag har aldrig längtat efter att bli förälder. Jag satt aldrig och kände att nu är ett barn det jag vill ha i mitt liv. Utan jag blev bara gravid. Ja, alltså det var inte som att Vincent kom på beställning, utan det var mer det att han inte kom på beställning som var grejen.
Han kom obeställt.
Han kom
men
obeställt,
väldigt
jag
enkelt.
Längtade aldrig efter barn. Så jag hade ju aldrig liksom haft den här mentala förberedelsen, du vet, den här tiden för att känna efter. Och liksom, nu vill jag ha ett barn som jag kan föda fram. Utan det blev ett barn som jag... beslutade att behålla. För det var faktiskt mitt beslut, det kommer jag ihåg. Det pratade Daniel och jag om liksom, när jag ringde och bara, du, jag är på smällen. Och han bara, aha. Att för han la aldrig någonsin en värdering i att jag talade om för honom att jag var gravid. Utan han var väldigt tydlig med att, du är gravid, hur mår du? Vad behöver du?
För jag
Vad
tänker på
vill du göra?
Hur det... Du och Vincents pappa kände inte varandra speciellt.
Nej, vi hade känt varandra liksom i ett halvår. Vi var inte ens ett par, utan jag blev gravid samtidigt som jag hade flyttat till en annan stad för att liksom göra ett projekt. Och jag fick veta att jag var på smällen, så jag ringde till honom. Efter att jag ringde till dig och Oscar, för det var ju ni två som fick veta att jag var gravid först av alla. Och då ringde jag till Daniel och sa, hej, jag är gravid. Och hans reaktion var, jaha, okej, men hur är det annars? Han tyckte liksom inte att det var...
Hans liv rasade inte.
Nej, hans liv rasade inte. Jag är väldigt emotionell, så jag bröt ju ihop. Men han var väldigt stabil och han liksom flög till den här staden dagen efter att vi pratade. Och han sa liksom, hur mår du? Vad behöver du? Vad är det som händer? Vad är planen? Det är du som bestämmer. Och så har jag sett på min graviditet och mina beslut att liksom bli förälder, att det är jag som bestämmer så länge det sker i min kropp. Och det är kanske därför som jag liksom tänker att det är min graviditet. För det är min upplevelse som ingen annan kan förstå sig på. I alla fall, i och med att jag aldrig någonsin liksom hann tänka, reflektera och vilja ha det här barnet, så var jag liksom aldrig förberedd på att den skulle ut. för mig var en förlossning, alltså det var den mest ångestladdade tanken jag har haft i hela mitt liv. Mm. Jag ville inte föda fram det där barnet. Det verkade hemskt, det verkade förfärligt, det ser smärtfullt ut, det är jobbigt och alla har en åsikt. Det märkte jag, du vet, när jag blev gravid, att alla hade en åsikt om vad som var bäst. Och alla var jättesnabba på att komma fram och liksom dela med sig av sin åsikt. Och jag hade tankar, jag ville inte föda vaginalt, jag ville föda via kejsarsnitt. Och så fort jag liksom nämnde de orden så rasade liksom halva världen. Mm. Och tyckte liksom att du ger inte ditt barn den bästa starten i livet. Okay. Och det var där någonstans som jag bestämde mig för att bli lite extrem. Mm. När det kom till att yttra åsikter om föräldraskap. För jag kan verkligen säga till folk idag att håll käften. Mm. Så här, håll din jävla åsikt för dig själv. Det är inte din unge. Mm. Och om inte du var med och tillverkade den så ska du bara hålla käften. Jag menar, inte ens Daniel får ha en åsikt om hur jag födde fram våra barn. Mm. För det är min kropp. Åh, kolla, jag blir så upprörd igen. För jag minns verkligen hur människor var jättetaskiga. När jag liksom var orolig för allt som kan gå fel under en förlossning. Och sa att jag tänker välja kejsarsnitt om jag får möjlighet. Vilket jag fick. Mm. Jag fick ju göra en så här psykologisk utvärdering och det visade sig att jag hade ju liksom skräck på riktigt. Och då kom jag överens med läkaren att när mina verkar startar och om det går 3 timmar och vi under de 3 timmarna inte ser ett resultat så skulle vi göra ett snitt.
Okej, det blev bestämt.
Det blev bestämt och det är jag så otroligt tacksam över, för att när smärtorna kom så visste jag att jag hade den här liksom trygga, välplanerade tanken att luta mig emot.
Men vad hände då då?
Det hände, vet du vad som hände? Det hände att Vincent kom ut på 2 timmar 45 minuter och 15 sekunder.
Jaha.
Det hände, jag hade världens snabbaste förlossning.
Ja, det blev ju ingen kejsarsnitt då.
Nej, det blev ingen snitt, det blev inte ens liksom en epidural. Det blev ingenting. Och jag hade skrivit i det här förlossningsbrevet, jag bara, mata mig full med varenda piller ni hittar, varenda drog, varenda liksom morfintablett. Sväng förbi plattan i Stockholm och hämta en burk kokain.
Vad allt som är lagligt, ge stoppa mig in mig i det.
Allt ni kan hitta. Mm. Så att inte jag behöver känna ett piss. Mm. För jag avskyr smärta. Och jag är inte den som tycker liksom att det är fint och fantastiskt och naturligt.
Nej, men då, du var inte nyfiken. Du hade inte hunnit bli nyfiken heller.
Nej, jag hade inte hunnit bli nyfiken. Och än idag kan jag väl känna att jo, det var ju häftigt och coolt. Men det gjorde ju ont som fan. Alltså jag ville ju dö, jag minns att jag låg där. Och man låter ju inte, man föder ju inte barn som man föder barn på film. Det är inte liksom aah! Nej, det är mer så här. Och där låg
man
jag.
Tappar allt. Man tappar värdighet. Allt.
Ja. Jag liksom, som jag berättade, man ligger där och jag bajsade på mig och jag sprack och det var blod. Och först hade jag skrivit i det här förlossningsbrevet, man får ju skriva ett brev med önskemål. Jag skrev liksom att jag vill vara ordentligt klädd och jag vill inte att exponera min kropp och min nakenhet på det sättet. Men jag slängde av mig allt och mina bröst bara hängde liksom. Och jag var ramblod mellan mina ben och jag stod i den här pölen och liksom var queen of fucking everything. Men det var smärtsamt. Och jag minns att jag i de här liksom brunstiga älgljuden tänkte
älg, precis. Älgvrål.
Ja, älgvrålen. Ja. Mitt i de här älgvrålen fylld av smärta så minns jag min tanke, och det var att jag vill dö. Jag vill inte leva så här. Det här är smärtsamt.
Jag vill inte leva så här, för så här kommer det vara nu. Jag kommer fastna i det här.
Men kände inte du så när du födde barn? Det här kommer aldrig,
det kommer aldrig
gå
ta slut. Första gången gjorde jag det. Men då hamnade jag i en liten liksom smärtkomplikation. Jag var öppen 4 centimeter. Och om det nu är någon som inte vet, som lyssnar på det här, så ska man alltså öppna sig, eller livmodertappen som hänger ner som en liten snopp inuti oss. Den ska inifrån, så ska den sakta men säkert öppna sig, så att den till slut inte är som en snopp längre, utan som är helt, så att den blir helt platt. Och sen blir det ett hål, och det hålet ska vara 10 centimeter. Och det kommer barnmorskorna
De gräver upp handen.
Ja, de kommer in och mäter med sina fingrar. Och det är inte behagligt alls.
Nej, jag kände inte det. Jag hörde så jävla mycket
ont. Ja, nej, men det är, nej, det är inte behagligt. Men jag var öppen 4 centimeter. Och man brukar liksom säga att man öppnar sig 1 centimeter i timman. Vilket du då inte alls gjorde. Och det var därför det gjorde så fruktansvärt ont också. För sker det där... Ja, om man öppnar sig fort så gör det ondare.
Oh ja.
Och man hinner inte riktigt profylaxandas och få kontroll på det där och kanske få snurr på lustgasen som man kan få hjälp med som smärtstillande. Utan 4 centimeter var jag öppen och då så fick jag en värk som aldrig tog slut. Och jag blev så besviken för jag var så laddad på att jag skulle andas rätt. Och, nej, det blev, jag höll på, jag skrek så att jag liksom tuppade av ibland. Och så hörde jag att de sa att vi måste ge henne epidural. Så då fick jag det. Snabbt.
Försvann det smärtan med den där epiduralen?
Alltså det var, jag kommer ihåg att jag tänkte, för den epiduralen tog fantastiskt. Och det blev inga komplikationer runt den. Det enda var att... alltså man kör, det är ju först en bedövningsspruta och sen så kör man ju in en ganska tjock nål i ryggen för att få in den här slangen i ryggraden.
I ryggmärgen?
Ja, ja, det är ju skitskumt alltså. Och ligga där och liksom, du ska kuta med ryggen.
Alltså med lite
runt, runt sin där. Jättemage där allting gör, och allting är fruktansvärt ont. Jag tänkte att det här är liksom... Jag är på rätt ställe om jag dör. Då får vi hoppas att de kan...
Men du hade också dödstankar.
Ja. Jag tänkte att jag klarar. Jag spricker. Jag spricker och så blir det inälver överallt.
Men kan du förstå hur smärtsamt det är att föda barn?
Ja, men jag fattar.
Vilket leder
inte
mig till min naturliga följdfråga. Också det som jag brukar kontra mina folk. Bara, det är inte naturligt att föda via kejsarsnitt. Hade... förlossningar fortfarande behövt vara så naturliga om det hade varit männen som hade fött våra barn. Alltså ponera att männen fortsätter ha den här liksom övertaget som de har i samhället idag och födde barn. Hade då förlossningar behövt vara lika smärtsamma?
Alltså det där är en svår tanke. Jag tänker, tänk om kvinnorna var de som hade det övertaget. Jag undrar,
ja, då
om
får de ha ont, känner jag. Då får de ha ont i lid.
Ja, men tänk om det var vi kvinnor som var de liksom starkare, större varelserna i samhället. Och att ändå är vi som föder barn.
Jag tror inte vi hade behövt utstå den smärta. Nej. Jag tror inte det.
Då hade man kanske...
Jag tror att det hade forskats, som vi hade varit de med mer makt i samhället. Det hade forskats mer kring kvinnokroppen. Alltså jag menar... Det är väldigt nedprioriterat och Sverige är det landet inom EU där det sker flest skador i samband med förlossningar.
Är det så?
Ja.
Och det här har inte jag läst själv, men jag har hört att forskning görs bara på män.
För det mesta,
det är
ja,
på
alltså
män
när vi,
som... Ja.
Förlossningsforskningen är ju, finns ju knappt.
Nej.
Och det är ju inga medel och det är ju liksom inga... Nej, men nej, det är inte intressant, det är inte relevant.
Nej, det är märkligt det där. Att det,
och det är ju inte ens ett forskningsområde. Det är ju inte som att det är barnmorskor.
Mm.
Det är inte läkare. Det finns ju barnläkare och sådana saker.
Mm.
Men...
Ja, det är knepigt det där. Men, ja... Alltså, det finns ju ett gäng... olika hjälpmedel och bedövningar. Och jag kan undra varför de inte liksom är lite snabbare med det där. Ja, men typ, varför får inte alla bäckenbottenbedövning?
Det ville jag ha, och det fick inte jag.
Men jag fattar inte varför. Jag fick det med barn nummer 2.
Och vad är då den här bäckenbottenbedövningen när man liksom bedövar inne i snippin?
Ja, precis. Man bedövar precis i väggarna liksom.
Slidväggarna.
Ja, precis. Och då känner man alltså ingen smärta när barnet tränger ut.
Ja, när huvudet kommer
när ut. När huvudet och
för
axlar.
Jag kan tala om att när man inte har bedövning så känner man att huvudet kommer ut.
Ja, det kan jag också tala om.
Det där huvudet, det känns som att jag har en IC-soldat i min fitta som bränner med facklor och viftar med samurajsvärd. Jag känner hur en al-Qaida-terrorist skrapar sidor av mina slidväggar med Ja, vad kan vi komma på för vapen? Säg en osthyvel.
Jag hade mer tänkt att det känns som att bajsa en vattenmelon. Men vi kan köra...
Isisoldaten,
ja, i fiffen. Absolut, det är jättebra. Nej, jag har liksom trycket runt stjärten tycker jag blir så enormt. Det känns som
bajsar
att...
Bajsar unga... du på det under dina förlossningar?
Ja.
Ja, men...
Eller jag vet inte om jag gjorde det under alla fyra, men jag tror att jag berättade det här någon annan gång när vi snackade i podden. Förlossning nummer ett, när jag fick de här komplikationerna, när jag fick en stor lång värk och bara var öppen i 4 centimeter, och jag fick min epidural och typ hamnade i himlen för att all smärta bara försvann. Och sen så fick vi bara uppgiften att promenera lite fram och tillbaka i korridoren för att liksom kroppen skulle vara igång. Sen när det var dags, liksom, när barnet hade letat sig igenom liksom, och snurrat runt och lagt sig rätt och hela det här ner i bäckenspiralen eller vad fanken det heter, så låg jag på sidan med röven mot dörren och de var underbemannade och överbelastade, och det tittar in en kvinna och säger: "Åh, jättebra, det kommer bajs." Och då visste hon att processen var
igång
och att det gick rätt till.
Bara det du sa nu visar hur jävla liksom prioriterat förlossningen är. Att det var underbemannat. Det är alltid underbemannat.
Mm. Ja, just då var det väldigt extremt. Det var 01 och det var strejk. De strejkade och det var under semestertid såklart.
Därför ville inte jag föda barn under sommaren. Jag hade turen att föda barn i Norrland. För där bodde jag och jobbade. Och jag minns att vi ringde till förlossningen. För jag fick jätteskumma verkar. I och med att det gick så fort så fick jag så här... Det var 1 minut mellan verkarna. Sen kunde det vara 9 minuter, 8, 30 sekunder, 2 minuter. Så jag ringde och bara... what do you? Och då svarade en jättegullig tant att... Nej, men här har det ingen som har kommit in och ska föda idag. Så vi har inte så mycket att göra. Kom förbi, du bara så får du lägga dig i badet. Och det är lika bra att du är här.
Gud vad skönt.
Det var fantastiskt att inte känna den här stressen. För jag vet att här i Stockholm, jag har polare som har fött barn, så har de liksom blivit ombedda att liksom bara vända i dörren. Kom tillbaka.
Nej, men jag tänkte, det var ju så då.
Och min stora rädd är att om jag får barn igen och det går lika snabbt, jag tror inte kommer, alltså så här, jag kommer fan föda i en taxi.
Men man har ju rätt att åka till BB och liksom, ja men nu får du åka hem, ja men då sitter jag här utanför så länge och väntar. De kan väl inte tvinga en att åka hem.
Nej, men man får ingen plats, du får liksom inget rum.
Nej, men då är man ju där i alla fall.
Ja.
Och är det så att det drar igång så kan de ju inte... Ska du föda i receptionen då utan att de gör någonting?
Kanske, jag vet inte. Nej, men jag har faktiskt en bekant vars förlossningar också har gått väldigt snabbt. Och hon fick ju så här... Ja, du bor där du bor här, så är det inte liksom för dig som har snabba förlossningar. Kan det vara så att du inte blir... liksom intagen för att de inte känner din kropp och inte liksom har tiden att läsa igenom vad som kan ske. Och då fick hon en liten snabbkurs i hur man föder hemma.
Åh, herregud.
Så jag är lite inställd på att föda hemma.
Ja, förberedning är ju bra. Mentalt mest, tänker jag. Så att man liksom inte får den här paniken. Förbereda sig på att föda hemma känns ju lite...
drastiskt.
Ja, det ska man väl inte behöva göra kanske.
Nej. Men fatta vad coolt ändå. Bara, för att grejen är, när man inte kanske alla vet om, det är att när man föder barn så har man ont. Och sen känner man att man måste gå och bajsa. Men det får man inte, för att när man känner att man måste gå och bajsa så är det för att bebisen är på väg ut.
Det kallas kryssningsverkar.
Så fatta vad coolt att man bara vaknar en morgon. Det finns ju folk som inte ens känner av sina verkar.
Nej.
Man kanske vaknar och känner liksom att åh, jag måste gå och bajsa, jag har en bajskorv på väg ut.
Och det sen, är ett
barn. Och ut kommer en bebis.
Ja.
Det har älskling! Hänt. Det har hänt. Ja, jag har en kompis som det hände för, liksom en kollega vars fru var på smällen och hon fick inga verkar. Hon skulle bara gå på toa. Och liksom skriker från toaletten för att det kom ut ett huvud liksom.
Men herregud.
Och det är ju frågan, vad är värst?
Vad gör man
att ha skitont men vara förberedd, eller att inte ha ont överhuvudtaget? Och bara...
Det är ju skönt att vara på rätt plats, känner jag, med folk som jobbar med det här.
Jag är lite så här living on the edge och en äventyrare, så jag skulle ändå uppskatta överraskningsmomentet. Det känns som att det skulle vara en rolig statusuppdatering på Facebook.
Precis.
Eller så här en rolig Instagram-bild.
Mm.
Från den här stunden liksom när bebisen har min fiffi som sitt halsband.
Här är jag, jag trodde bara jag skulle baja.
Ja, precis. Ja.
Men sen så tycker jag att det här med slempropp är ganska roligt. För det pratas ju inte alls så mycket om. Jag har flera bekanta som är gravida för första gången och så liksom ställer de frågor och sådär. Och jag bara, ja alltså, sen så, den här slemproppen, vänta, vad säger du? Vad heter det?
Vet inte folk att det finns en slempropp?
Nej, tydligen inte. Jag har fått den reaktionen flera gånger.
Slemproppen är liksom en liten propp som finns i livmoder...
Öppningen,
livmodertappen.
Ja. Och när livmodertappen börjar bli lite elastisk, mjuk. Ja, lite precis. Mjuk, börjar bli lite uppluckrad sådär, redo för att öppna sig. Då släpper den här genomskinliga slemproppen som är som gelé.
Det är som lite tjocka flytningar liksom.
Ja,
eller jag gelé, märkte aldrig tycker jag var. Att min propp gick.
Nej, det är också väldigt olika. För mig så släppte förlossning nummer ett, slemproppen släppte 3 dygn innan förlossningen började.
Jag har minst släppt det typ 2 veckor innan.
Ja.
Och jag märkte inte av det förrän jag var inne hos barnmorskan och skulle göra en hinsvepning.
Ja.
För hinsvepning är att någon går in med fingrarna och bara swirlar runt för att liksom se om det kan dra
på
igång någonting.
På livmodertappen.
Ja, för jag hade så ont och jag ville bara föda idag.
Nu.
Nu. Och jag vill ju bestämma sådana här saker.
Mm.
Och då bara, men gud, det slemproppar gott och det är öppen 2 centimeter.
Man vi hinsveper lite och så kör vi igång.
Ja, men de kör inte igång utan hon skulle bara hinsvepa och så skulle vi bara låta det vara.
Mm. Men du, har du haft lustgas?
Jag har haft lustgas och jag blev så jävla hög på lustgasen. Den gjorde absolut inte ett piss mot smärtan. Men jag kunde skratta och dra skämt för att jag var så hög på lustgasen. Och jag blev så pass hög att de tog den ifrån mig. För men... jag bara så här, Daniel, testa det här. Jag tänker, det här för mitt barn till Ranelita. Alltså jag blev bananas. Och folk fick inte kontakt med mig. Jag bara andades den där och bara alltså jag...
För mig hjälpte det. När jag fick första barnet, andra barnet, så var de var på sniskan och det var, gjorde så ont. Så jag fick aldrig liksom snurr på det där med lustgas överhuvudtaget.
Men du valde liksom aldrig att ha bedövning?
Nej, inte liksom förberedande.
Du körde hardcore på lustgas?
Ja.
Och en
nej,
sån
men
här
första andra så blev... Ja, men det blev ju liksom akut då. Jag tänkte, jag vet inte hur jag vill ha det, så vi tar det som det kommer. Vilket vi gjorde då. Och epiduralen funkade ju bra. Och barn nummer 2 var också på sniskan. Där kom de här förverkarna var som de skulle. Jätteont och jag skrek som en galning. Och jag kunde aldrig liksom, jag höll på att kräkas när jag skulle andas i den här lustgasen, så jag fick aldrig snurr på det. Men sen så var han på sniskan och jag krystade i över en timma. Och då fattar jag inte varför de inte hjälper till. För så länge ska man inte krysta. Man ska inte behöva, men han...
Man får inte heller ha lustgas när man krystar. För man måste liksom vara så jävla närvarande.
Jag vet, men saken är den att med barn nummer 3, som inte hamnade på sniskan, så hade jag lustgas hela tiden. I förverkarna, i öppningsprocessen, så lyckades jag fatta hur man skulle använda den. Sen kom de in... alltså, de var inte i rummet. Min man stod... mitt emot mig, jag låg på sidan. Helt plötsligt så känner jag hur du säger... Fuffs. Hela bebisen åker uppifrån magen till nedre delen. Vattnet går och bara, jag hör hur det bara blaskar på golvet. Ett huvud sticker in genom dörren, en barnmorska sticker in. Oj, säger hon, springer ut igen och jag hör hur hon ropar i korridoren... Och in kommer 4 stycken och halkar runt i det här och börjar torka på golvet och de bara, shit vad blött det var.
Och
då,
barnet,
ja, men och då är han på väg ut och de säger, nu vill vi ta lustgasen ifrån dig för nu vill vi ha kontakt med dig. Och jag kände att jag var så klar i skallen. Och sen så pratar man ju så här. Så jag bara, ja, ni har kontakt ändå. Och det hade de, för jag höll så hårt i den. Micke försökte ta den ifrån mig. Och jag trodde jag skulle... Jag tänkte, jag slår ihjäl dig. Ja.
Men grejen är du säker för att jag...
Men det gick bra.
Jag
just
fick behålla
gången...
masken som man tar lustgasen igenom.
Men de stängde av
de
den.
De stängde av den och satte på syre.
Ja.
För de sa till mig, då får du ha syre.
Mm. Så är du det säker hade inte fick, jag, för saken är den jag krystade och utkom ungen på 3,5 kilo och jag kände ingen smärta. Och det var utan bedövning där nere, det var bara med lustgas. Men jag kände så tydligt, nu kommer verken och jag drog ett djupt andetag och kände att shit vad hög jag blir. Och så bara, och de ropade, shit du är jättestark, eller shit kanske de inte sa. Men de sa, du är jättestark, för de blev så förvånade.
Din fitta fick och jag tänkte det, jag,
vad sa du?
Vilka fina komplimanger din fiffi fick.
Ja, och du är jättestark. Nej men det var ju inte fiffi som tryckte, det var jag. Jag hittade rätt kryssningsteknik fast jag var påtänd av lustgas.
Men hur var det med bebis nummer 4 då?
Ja men då tänkte jag, nu ska jag göra allting rätt. För nu är det här fjärde gången. Ja, nu har jag ju lärt mig. Och jag kom in och de ville skicka hem mig och jag sa, jag är långsam i början och snabb på slutet, så jag tvingar dem att hålla mig kvar. Och så var det faktiskt. Men någonting som jag går omkring och är skitbesviken över än idag är att öppningsarbetet, förverkarna som är jättestarka, klarade jag av så himla bra med hjälp av lustgas. Jag tog mig igenom dem utan att skrika en enda gång. Det var första gången, fjärde ungen. Sen skulle ungen ut och de lägger mig på rygg och de säger, nu vill vi ha kontakt med dig så nu tar vi bort lustgasen. Och då sa jag, ja. Och då fick jag ju en chock.
Ja, en smärt.
En smärtchock. Som gjorde att jag liksom kände att jag förlorade kontrollen helt totalt. Och eftersom jag hade erfarat att, jo, jag kan visst ha lustgas. De måste våga prova att ge en... Att en kvinna håller kvar sin lustgas. För det alltså, kan funka.
Det är det
funka.
Enda man har där. Ja, det kan funka. Jag tycker det är så jävla inhumant.
Barn nummer 3, själva kryssningsut, när den kom ut, var perfekt. Fantastiskt. Så alltså, jag fattar inte varför de måste ta bort den med en gång. De kan väl ta bort den ifall det inte funkar.
Ja, men de måste ju våga testa. Man kan inte bara göra sådär.
Ja, men och om man ska önska någon bedövning så tycker jag att man ska önska bäckenbottenbedövning. Det kan jag inte förstå att de inte erbjuder. Varför pratar man inte mer om olika bedömningar på föräldrautbildningen?
Det gör man inte.
Och eventuella komplikationer efteråt. Det pratar man ju inte alls om.
Nej, det får man uppleva lite grann själv. Det får man upptäcka helt själv.
Och det tycker jag är sjukt. Jag fattade inte att man skulle blöda så mycket efteråt. Jag stod i duschen och det slutade ju aldrig.
Nej.
Jag stod och skakade som ett asplöv efter första förlossningen.
Det var skitskraj, du fattade inte vad
Nej,
som hände.
Nej, men jag bara... Varför blöder det så jättemycket?
Men alltså kan du fatta att kvinnor har fött barn och män då, för att det finns män med snippy, har fött barn sedan jordens jävla begynnelse. Och än idag kan inte vi få rätt information, rätt stöd och rätt hjälpmedel. Jag blir skitförbannad på sådana saker.
Men det är precis som att vi ska bara klara oss på BB. Sen när de skickar ut oss därifrån, då
men
har
det
de
är
inget
då
ansvar.
Det jobbiga börjar.
Det är då det jobbiga börjar.
Det är då man behöver sådär förlossnings, baby blues och förlossningsdepression som drabbar en av fem. Inte hade jag
en
av
fem.
En av fem.
Och det pratar man inte om.
Nej, jag kände att jag ville dö. När jag fick Vincent, jag ville inte se barnet. Jag ville inte röra barnet. Jag ville inte se Daniel. Jag ville inte vara förälder. Jag hatade mitt liv och jag bara låg och grät. Men skämdes, för det var inte så man skulle känna. För varenda liksom föräldrarutbildning, varenda liksom möte med barnmorskor och varenda möte med barnläkare, så fick man den här fenomenala bilden av den här fantastiska mysiga tiden som väntade.
Lyckoruset,
den kom aldrig för mig. Den kom efter 8 månader. Men jag gick alltså runt och avskydde mitt barn. Och det gjorde jag. Nej, men du gjorde ju inte det. Nej. Jo, men det gjorde jag. Ja, jag
det var något som
jag
var i vägen.
Honom. Och den störde mig. Barnet störde mig. Det var fruktansvärt. Det här hade ingen berättat för mig. Det var fullkomligt normalt och naturligt och jättebra att det fanns hjälp att få. För jag fick ingen hjälp. Någon gång försökte jag prata liksom med BVC-sköterskan. Och det viftades lite grann bort. Liksom. Och hon tyckte att nej, men, ja, men det är klart att det är lite jobbigt, men det är en vanlig sak liksom.
Men vart kan man höra av sig då? Om man nu känner att shit, jag mår skit och jag känner inte riktigt att jag har alltså, hört om det här.
Man får ju söka psykologhjälp, ja. Tycker jag.
Om man inte får rätt bemötande på BVC så kan man söka psykologhjälp via vårdcentralen.
Ja, men via vårdcentralen eller typ vuxenpsykiatrin. Alltså bara ring något journummer och bara hej, jag har blivit förälder. Jag står inte ut med mitt barn. Det här måste vara en förlossningsdepression.
Mm. Jag behöver hjälp nu.
Och vet ni, alltså, jättesorgliga saker har skett. För jag har en kompis som är socionom. Och hon berättade för mig att hon under sin utbildning hade en lärare som berättade liksom att man aldrig någonsin får vifta bort en förälder, en kvinna som kommer och liksom mår dåligt över sitt föräldraskap. För in på den här mottagningen hade det kommit en mamma, en ung mamma, kanske typ i 22-årsåldern, som hade liksom sagt att jag orkar inte, ni måste hjälpa mig med det här barnet, för jag orkar inte, jag klarar inte av det. Och hade fått ett ja, men vad trodde du att det skulle vara enkelt? Den här unga tjejen går hem och dränker sin bebis. Och det här sker. Kvinnor som hamnar i psykoser på grund av förlossningsdepressioner. Som liksom ter sig och framkommer av den hormonella förändringarna. Som får bara psykbryt och dödar sig själva och sina barn.
Men varför tar man inte det på allvar då? Tror de att man kommer och gnäller?
Det är tabubelagt. Ja, man tror att man kommer och gnäller. Det ska inte vara så. För kvinnan är en omhändertagande person. Kvinnan är en älskande person. Och att vi som kvinnor skulle ta avstånd från våra barn och den omhändertagande rollen tror jag än idag är så pass tabubelagt. Mm. Att vi inte kan erbjuda rätt stöd.
Just det, ja. Är det någon som sticker så är det ju mannen, och det är vi ju vana vid, för det har vi hört.
Och det kan vi hantera, det kan vi få hjälp i. Men liksom när vi själva kommer och säger jag hatar mitt barn, hjälp mig, jag kommer inte stå ut med det här. Jag har haft tankar, och det här minns jag, att jag kunde titta på den här lilla försvarslösa bebisen och tänka att jag skulle liksom ta kudden och kväva honom. Helt bara från ingenstans. Det verkade som en skitbra idé.
Tack och lov så gjorde du inte det.
Nej, jag gjorde inte det. Nej. Men jag vågar aldrig prata med någon om det.
Nej.
Men de tankarna fanns hos mig hela tiden.
Du ville bli befriad liksom.
Ja. Jag ville bli befriad från barnet och den här mannen.
Mm.
Som jag levde med.
Mm.
Och jag pratar ju väldigt öppet om det här idag. Men ändå kommer folk och viftar bort mina tankar.
Mm.
Nej, men alla har vi känt att det var lite jobbigt liksom.
Så känner man så här, ta kontakt med vårdcentral och
eller psykiatrin,
ja, psykiatrin.
Kräv.
Sen kan det ju vara så att man har tur på BVC efteråt, eller MVC om man nu fortfarande tillhör det direkt efter förlossning. Jag kommer inte ihåg.
Nej, MVC mödravård.
Det är innan
BVC,
barnet.
BVC barnavård. Så BVC är när barnet kommer.
Så antingen så kan man få att man har tur att det är en människa som lyssnar på en där på BVC.
Mm.
Men ge inte upp. Är det så att man känner upp. Jag mår skit, ta tag i det då.
Och prata. Jag vågar aldrig prata med Daniel, för att vi hade ju bara varit tillsammans i ett halvår, och sen så var vi ifrån varandra hela graviditeten, och jag litade väl inte på honom, för han blev förälder från stunden han såg Vincent. Han blev förälder då. Och han tog vakna nätter och han matade barnet och han bytte blöjor. Och jag ville inte röra det här barnet. Jag kunde inte sova i samma rum som Vincent. Det gjorde inte jag den första tiden. Men han blev förälder från dag ett. Och jag vågade inte prata med honom för att inte jag kände att jag hade tillit till honom. Men har man en partner som är förstående, så tycker jag att man ska nämna de här grejerna. Och prata om dem innan barnet kommer, och liksom var beredd på att det kan kännas dåligt. Och man kanske kan ta fram liksom olika telefonnummer och bra ha liksom kontaktlister innan barnet kommer, så att man liksom ändå har en plan tillsammans för vad man kan göra.
Jag tror att det är jättemånga som missar det. Jag ser många par runt omkring. Jag menar, jag och min man pratar nog inte speciellt mycket om det heller. Tänk om vi får en baby som är vaken hela nätterna. Hur löser vi det? Vilka uppgifter har vi?
Mm.
Vem gör vad? Hur stöttar vi varandra?
Hur avlöser vi varandra? Hur ska vi avlasta varandra. Vad gör vi om vi under spädbarnstiden inte står ut med varandra? Sånt här är jätteviktigt att prata om. Det gör jag och min man nu hela tiden. Mm. För vi vill ju ha ett till barn. Nu känner vi liksom att nu är vi redo.
Mm.
Och då känner vi också att vi måste prata. Mm. Vad händer om jag känner de här grejerna igen? Mm. Vad ska vi göra?
Mm.
Han vet att när vi får barn så kommer han att vara den som är hemma de 4 första månaderna.
Mm.
För jag vill inte behöva ha det där ansvaret över mig själv. Och då är vi tillbaka till det här att åh, som kvinna kan man må så dåligt. För jag mådde så dåligt över att han, mannen, var föräldern. Och inte jag som kvinna.
Och det är ju helt puckat att det ska behöva vara så. Där har vi det ju igen, det här med att det är inte genetiskt.
Nej, och jag menar sen hela... Hela den här deppgrejen gjorde ju att inte jag ammade Vincent. Inte överhuvudtaget. Hur mycket skit fick inte jag för det? All skit i världen.
Mm.
Kollar vi på forskning, så visar det sig att i ett land som Sverige så gör det ingen skillnad om du ammar eller ger flaska. I och med att vi har liksom rent vatten och ren miljö. Barnen blir inte utsatt för bakterier på samma sätt. Och det är ju ett otroligt personligt val. Men ändå hade man folk där som var och tyckte saker.
Mm.
Jag tycker att så här, när man väl ska få barn, lyssna inte på alla andra. Liksom.
Man kan rådfråga sådana som man har nära sig. Sådana som man vet att den här personen känner mig.
Mm.
Det funkar. Sen man kan ju aldrig komma ifrån att det är väldigt viktigt att ha två föräldrar som mår bra. Om man nu är två föräldrar. Jag har flera runt omkring mig som väljer att skaffa barn. Och att man är ensamstående föräldrar. Så det är väldigt viktigt att man som förälder tar sitt ansvar att må bra. Och i det ansvaret ligger till exempel för dig att kämpa bort alla de här fördomarna som finns runt omkring. Det är jättetufft, men du får ta mig och alla andra du har runt omkring dig till hjälp. Och försöka skydda dig mot allt det här andra. Du kanske kan gå andra vägar den här gången. Inte rådfråga. Lära dig av din resa och ta egna beslut redan innan tillsammans med Daniel. Så att ni är stabila där och stolta. Var stolta över att ni är två, att ni har samarbetet. Och det är ditt val. Och vi som är runt omkring dig, vi stöttar ju dig.
Och där är det också jätteviktigt att liksom rannsaka sig själv och aldrig komma med råd om föräldraskap. Eller barnafödande till människor som inte ber om det. För man är ju väldigt snabb att bara, men du vet ju, så här kan du göra. Nej, men jag tycker att du gör så här. Nej, men det här är ju det bästa. Nej, men det här funkar det. Nej, håll käften. Nu kan jag säga det. Jag kan ju säga till folk, men shut the fuck up. Gå och dö, gräv en grop. Kasta dig själv i. Och kokande olja. Det är ett äckel. Jag kan ju bli skitarg på sådana saker. Ge inte folk råd om de inte ber om det. Hur var din liksom föräldratid? Kände du någonsin av de här baby blues och avsky barn och jag vill inte ge dig mat? Och...
Nej. Nej, det gjorde jag inte. Jag var mest frustrerad över att våran första unge aldrig sov på 3 år. Så vi led ju av fruktansvärd sömnbrist. Hon fick någonting som kallas för nattskräck.
Vad är det? Är det liksom att hon är rädd för mörkret?
Alltså, nej... Hon somnade jättebra på kvällen och sov 2 timmar och sen skrek hon. Och det är väl lite grann som att liksom
typ vara vaken. Fast ja, alltså, ont.
Ja, precis. Inte ont alls, utan bara någon slags vakna i någon dröm. Fast inte kunna släppa drömmen. Man fick inte riktigt kontakt med henne. Och läkaren som vi var hos och rådfrågade sa att... Oftast så växer det här bort runt 3 års ålder. Och det gjorde det.
Men det var 3 långa år.
Mm, det var 3 år och därför är det 4 år mellan barn 1 och barn 2. Fanns inte en tanke eller en gnutta längtan efter att skaffa barn nummer 2. Förrän, okej, nu är hon 3 år, nu börjar ju det här lägga sig. Och när man liksom, men shit, vi har sovit 5 timmar i sträck. 5 timmar är liksom, det är en natt. Det har jag fortfarande kvar i mig.
5 timmar.
Ja, fast hon är 14 år nu. Att liksom, får man sova 5, kanske 6 timmar. på raken utan att bli
jag
väckt.
Jag har ett barn som sover 14 timmar om natten.
Oh. Ja, du kan ju inte, du kan, jag kan inte säga att jag var glad för det. Men,
ja, men jag är jävligt glad för det.
Ja, men du har säkert hört...
Nej, men inte bara hört, han var ju nyfödd en gång i tiden. Jag har ju fått gå upp 5 gånger på natten.
Mm.
Det har ju Daniel också fått göra, för vi tog varandra natt från början. I och med att vi flaskade. En fick sova natt, den andra fick vara med barnet. Sen så bytte vi, och sen bytte vi, och sen bytte vi. Så kommer vi göra med nästa. Han är hemma de 3 första månaderna eller 4. Och så tar vi varannat barn varannan natt.
Mm.
Sånt där är skitbra planerat. Ja. Men vi har en ambition.
Det är ju det positiva med flaskbarn. Glöm inte det. Det finns någonting som är superpositivt med flaskbarn. Och det är att... Vad sa jag? Peter Pan?
Nej,
jag
flaskbarn.
Flaskbarn. Jag sa Peter Pan i mitt huvud.
Oh my god, nu har jag fått en sån jävla graviditetspsykos igen. Ja, precis.
Det trycker lite på någon nerv här. När Peter Pan kommer ut. Nej, men med flaskbarn. Det är att man kan dela på det. Eller att pappan till och med kan ta 80%.
Mm-hmm.
Det är liksom ganska snart.
Jag har ju manliga bekanta som har varit ensamstående föräldrar. Mm. Mer eller mindre från dag ett. Som har liksom flaskat sina barn. Jag kan också säga, Vincent har inte varit sjuk sen typ november förra året. Mm. Så bra är det.
Alltså, förstår ni? Har det gått ändå,
ja. Ja, men precis. Mm. Det är ju en massa myter. Vi har ju liksom föreställningar. Det är ju klart, det finns ju fördelar med allt.
Mm.
Det finns ju också nackdelar med allt.
Mm.
Man får ju själv bara vara medveten om vilka val man gör i sitt föräldraskap.
Mm.
Och veta att ditt barns framtid hänger inte kring... vilket bröst den suger på eller vilken förälder som är hemma först. Eller... utan det bygger liksom på vad du lär dem som människor. Och inte liksom vad fan det står på deras mun. Nu börjar jag klämma i mitt bröst här, vänta. Jag pratar bebis.
Rande till lite grann.
En tanke här i min tutte. Det är som när en blyglapp börjar klia liksom.
Vad säger du?
Det är som när din blygdläpp börjar klia, sa jag.
Ja, vi tänker lägga ut en bild på detta lite senare.
På en kliande blygdläpp. Nej, ja. Men det är ju efter förlossningen som livet börjar. Eller livet, mardrömmen för min del.
Mm, jag förstår det. Ja, det är olika.
Och det kan hända det
bästa,
så mycket.
Alltså det bästa är ju att inte ha någon himla föreställning om hur det ska vara. Utan var beredd på att det kommer... Det är inte som att gå och köpa en ny tröja. Och liksom som man har provat innan och som man vet hur den ska sitta när man kommer hem. Utan det är en liten människa som man ska plocka med sig hem.
Med egen fri vilja, för det har de från sekunden de jävlarna kommer ut.
Från sekunden de underbara valserna kommer ut. Och nu kliar det lite.
I blygläppen. Ja.
Så har de en egen personlighet och en egen vilja... Och vi ska bara hjälpa dem och lotsa dem rätt här i livet. Amen.
Yes, praise the Lord. Nej, men det som du säger liksom är mycket som händer efter förlossningen. Alltså jag har ju fått upp ögonen för alla skador som kan uppkomma efter att jag själv fick barn. Jag har ju bekanta som har spruckit hela vägen liksom till analöppningen.
Mm.
Och inte kan gå på toaletten och bajsa om de inte stoppar in liksom fingrarna i slidan och trycker ut bajs manuellt. Yes. Tänkte jag leva med den grejen.
Mm.
Och ingen gör någonting åt det för att... Ja, men det är ju lite knepigt att vara kvinna. Alltså jag tänker inte gå runt och sätta fingrarna i min fitta för att bajsa.
Nej.
För att det är lite knepigt att vara kvinna.
Mm.
Jag kräver forskning som räddar mitt kön från att falla samman.
För att vi ska sen kunna vara jämställda. Och ha samma förutsättningar även efter förlossningen.
Eller du vet, jag har också bekanta som inte kan ha sex efter att de har fött barn. För att det är förfärligt, för de har en chock, allt som kan hända där nere. Jag menar, jag har ju kvar bristningar och i min fiffi efter att ha fött barn. Som liksom bara är ytliga, kosmetiska ting.
Mm.
Men som inte är vackert i liksom mainstream-fittans kultur. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte en porrfiffi jag går runt med om man ska säga så.
Nej, men
det är lite tillslafsad i kanterna.
Ja, precis. Jo, det är samma här. Nej, men då varför ska man ha... Det är ju där den här resan kommer igen då. Som min man anser självklart till 100% att vi gör tillsammans. Det är ju inte liksom att han, där står han med sin hela kropp och sitt liksom hela kön som ser som vanligt ut. Och jag är förändrad. Och det är självklart för honom att det bara ska vara så. Och jag tror att det är för att vi pratar så lite om det. Det är liksom, det är det mest naturliga som finns och vi pratar ingenting om det. Inte ens liksom, ja, ibland hamnar jag i gäng med bara kvinnor där vi får igång ett sånt här samtal. Och det är fruktansvärt nödvändigt och intressant att se hur liksom, vi törstar ju efter att få prata om det här.
Gud ja!
Och liksom, hur funkar sexlivet för dig? Och, och det är ju ofta de här orden att jag, kvinnan säger att jag känner mig inte så sexig längre. Nej, men vad tycker din man? Nej, men han bryr sig inte. Men hur ser vi på oss själva då? Att vi liksom helt plötsligt är avdankade och inte sexuella varelser längre.
Vi är använda och obrukbara.
Nej, men
vi är disposable.
Ja, men det tycker jag är märkligt faktiskt.
Ja, och jag menar bara den här grejen att hitta tillbaka till ett sexliv efter att man får barn. Alltså jag kommer ihåg skräcken jag hade när vi skulle ha sex för första gången efter att vi fick barnet. Mm. Om vi säger så här, efter att man får barn, jag kunde inte sitta på min snippy på ett par veckor. Och jag var jätterädd för att bajsa och kissa, för jag trodde att jag skulle gå sönder igen.
Mm.
Det gör man inte. Men jag minns skräcken och att jag bara låg där och var på väg att gråta och fick liksom avbryta flera gånger för att det var så här. Nej. Varför är det ingen som liksom talar om hur man kan liksom hitta tillbaka till sexet efter förlossningen?
Visst.
Varför finns det ingen liksom samtalsgrupp på BVC för par och liksom där man liksom ger alltså sexråd, ett litet sexmöte.
Eller i alla fall för kvinnorna.
I alla fall för kvinnorna.
För att det verkar ju ändå vara hos oss problemet ligger.
Ja. Och jag menar så här, det var ingen fara att börja ligga liksom igen, men det är ju väldigt läskigt.
Ja, men jag tyckte också det var läskigt första gången.
Och kroppen förändras mycket. Det är inte som att magen går in efter att man ska få barn, utan den hänger ju.
Mm.
Och brösten blir ju större och stora bröst och gravitation gör ju en hel del. Och då känner man sig inte attraktiv med en mage full av bristningar.
Ja, men och så ligga med amnings-BH, för är man naken så sprutar man mjölk på mannen. Det är också en liten del för
eller
dem som
ammar. Eller
att
kunna känna att det sprutar mjölk och att vad fan, skitsamma.
Precis, yes.
Låt det rinna.
Ja.
Låt det rinna.
Ja, eller ha amnings-BH.
Eller ha amnings-BH.
Stoppa in de här fina inläggen.
Men
som
det är inte
vadderade.
Ja, varför får inte vi hjälp med det? Ja, vi är ju också sexuella varelser. Då är det liksom för att mammarollen inte är sexig som den grejen prioriteras
bort? Men att vi är sexobjekt från början och sen förändras det och så är man inte objekt alls. Och sen så ska man tillbaks till något. Jag menar, vi är ju fucked up i skallen för dem. Även att man kanske är medveten och motarbetar. Att nej, jag är
vi
inget.
Vi är körda i alla fall.
Vi är körda i alla fall, vi är sexobjekt. Och ibland så tror jag nog att man rider på det. Liksom att man är det. Omedvetet så är man fucked up. Och så helt plötsligt så är det bebisens kropp. Och då tas ju all sex ifrån en. Då är man inte sexuell varelse längre alls. Och då är det nog så svårt när man liksom har den här lilla bebisen. Och så uppfattade jag det i alla fall. Eller jag kände mig så eftersom jag ammade också. Att jag satt ju ihop med den här bebisen. Och ja.
Men tänkte jag hitta tillbaka liksom till ett sexliv när man har en jävla människa som suger,
som
på,
suger
tattarna,
på pattan.
Som inte är den vuxna parten.
Nej.
Utan den lilla
människan. Utan den lilla människan. Ja, det var,
eller
det var
så
lite
har ett barn som bara
liksom
vill amma, så ska man försöka ha sex mitt i det där liksom.
Ja, men få sex upp i huvudet.
I huvudet kan man ha sex, men du vet om man ammar så har man naturligt ganska torra slemhinnor.
Ja,
och få still sex där nere. Mitt i den här amningsperioden där man liksom inte blir så jävla wet.
Nej, det skulle behövas samtal där runt.
Vi
kanske
får ta tag i någon samtalsgrupp på BBC.
Vi får nog det, ja. Får nog göra
och
det.
Att liksom ta bort tabun. Alltså jag älskar ju att prata om såna här saker bland män och kvinnor och allt däremellan i min närhet. Jag tycker att det är jätteviktigt att prata om sex och könsorganen.
Och att unga, för som sagt va, jag tror att unga kvinnor ibland pratar om det och eventuella graviditeter. Vill du ha barn när du blir stor? Och hur tänker du? Och liksom det här med att det är runt förlossning är förenat med smärta. Men unga män. Klipp, Oskar. Jag måste fråga dig. Mm. Har du tänkt på liksom... Ja, men det här med graviditeter och om du träffar en kvinna i framtiden och ni bestämmer er för att få liksom skaffa barn tillsammans. Hur du som man ska förbereda dig?
Alltså, jag tror att ni har ganska mycket rätt i att man kanske inte reflekterar lika mycket om själva graviditeten i sig. Jag tänker ju jättemycket på barn och hur det ska gå till och hur det liksom...
Jag kan visa dig en film på internet.
Nej, titta inte på den.
Okay. Nej, men liksom hur... Det handlar mer om... Liksom... Tankar mer om sen när barnet väl har kommit, tror jag.
Ja, föräldraskapet själva, ja, liksom.
Hur är det att vara ett par när man har barn? Alltså, sådana tankar har jag mycket. Men inte så mycket om själva graviditeten, för jag tror att... Det kan man inte förbereda sig för, har jag tänkt. Det kommer, får man ta allt eftersom det sker. Liksom.
Men kan du känna att du kan alltså vara öppen när det gäller att det kan bli komplikationer? Min kvinna kanske kommer må skit. Ja. Jag menar, mår man bra och livet rullar vidare, det är ju inte det man behöver förbereda sig på. Men att det kanske blir en kvinna som kräks i 9 månader- och som är arg, ledsen, vill separera. Att det kan bli liksom fruktansvärda...
Jo, alltså det där har jag... Vad heter det? Ja. Turer, lät som du skulle säga.
Turer, ja. Precis.
Nej, men jag tänker jag... Det...
Men jag hoppas att vi kan liksom pränta in en liten grej så att man liksom... Du kanske kan ta med dig det här. Helt plötsligt sitter du och tar en bira med en jämngammal kompis och kan kläcka en fråga.
Precis.
Finns det här överhuvudtaget? Ja, hur ska det bli?
Så, som ni säger, att just det här att man inte är så...
Man, är
man
så
tänker
insett.
Inte på graviditeten i sig.
Nej.
Nej, men... Ja.
Och där tänker jag, så när du pratar så, Oskar, att du liksom att inte ser dig själv som någon som skaffar ett barn, utan mer någon som blir förälder. Mm. Då kanske jag tänker att din man, Sandra, har skiträtt när han säger att det också är hans graviditet. Det kanske är det vi behöver liksom pränta in i den manliga hjärnan, så att våra barn kan växa upp.
Det har jag, säger jag ingenting om. Alltså, absolut ser jag att det är min graviditet också. Det handlar inte om det, utan det jag mer menar är att graviditeten kan bli hur som helst. Det är därför det är inte... Alltså, det som händer och man får helt enkelt anpassa sig efter situationen. Det är det jag menar.
Men jag tror att du liksom tänker på det på ett annat sätt än vad kanske jag tänker på det.
Ja, men och du är det jag menar igenom det.
Ja, men precis, men jag tänker så här att det kanske krävs att vi involverar männen betydligt mycket mer i graviditeten. Om mitt barn, som då är pojke just nu, växer upp och ser mig vara gravid och ser sin far vara lika mycket med på den resan, så kanske det för honom blir mer naturligt att när det väl är dags att vara mer liksom närvarande i det. För det här är också bra saker, att kvinnor kan också känna sig väldigt ensam under graviditeter. Jag drack ju inte och jag rökte inte och sådana saker, men det gjorde inte Daniel heller, för då beslutade vi att även om vi var ifrån varandra
så gjorde ni det tillsammans.
Precis.
Det är ju en skitbra grej.
Bra grej.
Att man faktiskt gör det tillsammans.
Avstå
från
de grejerna.
Det ser jag som en självklarhet också faktiskt. Den typen av grejer. Varför ska jag festa, alltså liksom leva mitt liv som vanligt när inte... Alltså det känner jag.
Det kan vara en stor bra
instinktivt
grej.
Instinktivt känns helt självklart.
Mm.
Jättebra grej liksom, och det har vi pratat om för att göra den här gången också. Nej, men då avstår vi från det man ska avstå tillsammans. Mm.
Det har jag inte tänkt på, men det är ju toppen.
Mm. För det är inte heller så jättekul att vara den som är typ så här jättegravid och ligger med ben som är 3 gånger större än vad de ska vara på grund av vätskesamlingar. Mm. Och så kommer han hem och bara, tjena stumpen! Han var ju ute med Kurt Åke på en barrunda. Förstår, det så pratar inte Daniel. Det känns
jag tänkte
som att
säga, vem är det du härmar nu? Och vem är Kurt Åke?
Jag försökte vara lite skådespelaraktig här som du är, Sandra. Jag försöker imponera på dig. Nej. Och se om jag också kan få göra någon huvudroll i någon maffimusikal.
I någon maffimusikal. Ska vi stänga snippan, eller?
Vi stänger snippan för den här gången.
Och tycker att... Grattis.
Öppna snippan.
Grattis till er. Jag tänkte säga grattis till våra lyssnare för att ni har fått lyssna på oss denna dag.
Grattis, ni har lärt er något vettigt. Mm. Sprid podden, skicka den till din mamma. Skicka den inte till din mamma, hon vet förmodligen allt det här. Skicka den till dina polare som funderar på att skaffa barn.
Mm.
Sätt dig med din partner och lyssna på det här. Och vi hoppas att ni har lärt er något nytt.
Vi kanske kan få igång ett snack.
Och kommentera gärna avsnittet. Kom med era synpunkter. Vad har ni varit med om? Vad skulle ni ha velat fanns när ni liksom väntade barn? Vad tänker ni kan vara liksom viktiga saker för oss att kanske ta upp i något annat avsnitt? Om vi ska fortsätta snacka föräldraskap och liksom, hur barn blir till.
Ja. Precis, det tar vi nästa gång.
Hur barn blir till, det tar vi nästa gång.
Hörrni, vi ses med
glad torsdag på
glad torsdag, om det nu är en torsdag när ni lyssnar. Annars får ni ha en bra dag och vi kommer med ett nytt avsnitt nästa torsdag.
Yes, goodbye everybody.
Hej då.
Och vill ni komma i kontakt med Sandra och Manuela så finns det en mejladress, escobarkamenish@gmail.com. I annat fall så kan ni använda hashtaggen escobarkamenish eller går in och likar Facebook-sidan Escobar och Kamenish med ett fint litet och-tecken. Ha det bra, hej!